Så roligt att få vara här. Tack så mycket. Första gången i den här kyrkan. Jag har vänner som är uppväxta här och den här kyrkan har fått betyda så mycket för dem. Så det är väldigt roligt att få komma hit och se det. Så härligt. Jag ska alldeles strax bara säga någonting om mig själv. Men om du har din bibel får du gärna slå upp Lukas kapitel 15. Vi ska läsa ett litet längre stycke. Det kommer även på skärmarna. Men det är bra att ha texten framför sig idag. För vi kommer peta lite i vissa verser. Min namn är Johan McInnes. Jag bor i Göteborg. Och precis som Jörgen sa så jobbar jag med teologi. Jag jobbar på skolan ALT som är en teologisk skola som Pingst, Allians och EFK äger tillsammans. Så det kan vara bra att veta för er som är med i församlingen och i Pingströrelsen att det är er utbildningsförsamling. Det är den som utbildar pastorer i vår rörelse men även andra som vill läsa teologi. Och det är bra att känna till den. Jag är även med en pingstkyrka som heter Centro och så doktorerar jag i teologi i London och skriver om uppenbarelseboken. Så mycket skoj har jag. Och jag har ett märkligt efternamn. Det är många som frågar. McInnes. Min mamma är svensk. Min pappa är amerikan. Men min pappas förfäder är skottar. Och McInnes är en klan i Skottland. Så jag har aldrig varit i Skottland. Men vi har våra egna skotska liksom, klantyg och emblem och allt möjligt. Så en dag ska jag åka dit och söka upp mina rötter kanske. Så har ni lite koll. Nu ska jag göra det allra viktigaste under min predikan. Vi ska läsa Guds ord. Och jag vill bara först be för oss när vi lyssnar och hör Guds ord. Att Gud ska öppna dessa ord. Och sen det jag säger därefter är mer kommentarer. Det är sekundärt och vi ber att även Gud kan välsigna det. Men först vill vi bara öppna våra öron och förstå att det är Gud som har sagt saker till oss. Så vi ber först innan vi läser. Herre, vi tackar dig att du har gett dig. Du har gett ditt ord till oss, Herre. Du har valt att uppenbara dig för oss, Herre. Och vi ber nu att du ska öppna våra hjärtan så vi är mottagliga, Herre. Herre, vi ber att du gör stenhjärtan till mjuka hjärtan, Herre. Vi ber att du ska öppna våra öron så vi kan höra väl. Och Herre, vi ber att du ska öppna våra ögon så vi kan se mer och mer den godhet som finns i dig, Herre. Det hopp som finns i dig, Herre. Vi ber dig i Jesu namn. Amen. Amen. Och vi ska läsa Jesus allra kändaste liknelse. Berättelsen om den förlorade sonen. Och jag läser från vers 11 i Lukas 15. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre sa till sin far, far ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Han stod upp och gick till sin far medan han ännu var långt borta. Fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son.
Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den göda kalven och slakta den. Och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat göda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far, här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den göda kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen.
Det är en fantastisk berättelse. Och om du har varit i kyrkan länge så är det förmodligen en berättelse du har hört många gånger. Och det är en text som har predikats på många gånger. Men jag tror ofta det är just de texterna som vi är väldigt vana med. Som vi ofta missar saker. För vi är lite för familjära med texten. Så vi tänker inte ett steg längre. Och min bön är att vi idag ska få bara se denna makalösa berättelsen lite från ett annat ljus. Och jag vill bara börja med att ställa en fråga som jag vill att du ska ha i bakhuvudet. Vad händer i himmelriket just nu? Vad är det för stämning i himmelriket? När man läser en liknelse, och det här är en liknelse. Jesus älskade berätta berättelser. Han förstod att vi var fascinerade av berättelser. Så han berättade ofta i liknelser. Och det här är hans längsta liknelser. Men när vi läser en liknelse, någonting som är avgörande för att vi ska verkligen förstå texten väl är alltid att läsa varför Jesus berättar liknelsen. Så ofta gör man som jag gjorde precis nu, man bara börjar berätta liknelsen utan att säga vad som händer innan och varför Jesus berättar denna liknelsen. Och det är helt avgörande för denna texten. Så om du har Lukas 15 kan du liksom ha det kapitlet öppet hela tiden. För vers 1 får vi höra det här. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Här ser vi att Jesus har någon form av dragningskraft. Han har någon form av dragningskraft när det kommer till människor som var exkluderade, marginaliserade. Det här var människor som har gjort beslut som på många sätt betyder de har kompromissat med sin tro. Tullindrivare valde att tjäna romarriket som hade ockuperat Israel. Och då sågs de som förrädare mot israeliter. Syndare, den kategorin som står där, är personer som valde aktivt att inte följa Guds lag. Därför, med väldigt många religiösa ledare ville inte ha med dem att göra. Man vill inte ha gemenskap med dem. För man vill inte associeras med vad de står för. Men ändå så ser vi Jesus om och om igen äter måltider. Han pratar med dem. Han ser dem på ett annat sätt. Så det beskrivs att de älskade att vara nära honom. Det fanns någon typ av dragningskraft där. Men i vers 2 står det så här, för fariserna, den religiösa eliten, ser detta och blir chockerade. Och så står det så här i vers 2. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa, denna mannen umgås med syndare
och äter med dem. Och för den judiska läsaren så tror jag att man hade slåtts av hur det där är formulerat. Det beskrivs att fariserna här blev förargade. Och det här är det ord som man brukar beskriva i Gamla testamentet när Israel blir arg på Gud i öknen. Gud befriade Israel från slaveri, ledde dem genom öknen och många israeliter blev arga och de blev bittra på Gud. Och det beskrivs att de är förargade och det är någonting som återkommer. Och redan här märker vi att just det här ordvalet visar här att fariserna har inte riktigt greppat Guds hjärta. De är på fel sida i den här frågan. I deras ögon så står de upp för Guds ord genom att försöka säga det där är inte vad Guds ord vi står för, att umgås med dem som lever på det här sättet. Men redan här ser vi i texten att fariserna beter sig som de här bittra israeliterna istället för de israeliterna som tog emot Guds nåd i Gamla testamentet. Och då, efter det, berättar Jesus tre liknelser. Vi läste den sista, men innan det berättar han två liknelser som är väldigt avslöjande. Första liknelsen han berättar är en liknelsen om det förlorade fåret. Han föreställer sig en herde som har 100 får. Ett får springer iväg och den här herden går ut, letar efter fåret, försöker leta upp, liksom, fåret kan ha hamnat var som helst. Och till slut hittar fåret, lyfter det på sina axlar, bär hem det. Och när han kommer hem så står det så här i vers 6. Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Så här ser man Jesus gör en liknelse lite mot fariserna som inte riktigt förstår varför man ska umgås med de här förlorade människorna. Sen gör Jesus en annan liknelse om en kvinna med 10 mynt. Och den här kvinnan tappar bort ett mynt. Och hon letar i sitt hus och till slut hittar hon myntet. Och hennes reaktion är nästan orealistisk. Hon blir överlycklig. Nästan som om hon vill ställa till med fest direkt när hon har hittat en mynt. Det är nästan så här orealistiskt. Och efter den beskrivningen så säger Jesus så här i vers 10. På samma sätt säger jag er blir det glädje bland Guds änglar. Det grekiska ordet betyder verkligen inför Guds änglar. Vem är inför Guds änglar? Det är Gud. Det är Gud som är glad här. Jag tror vi tänker att läsa den versen. Det är änglarna som blir glada. Men det är Gud som är inför änglarna. Så står det liksom att det blir glädje inför Guds änglar. Bland Guds änglar. Över en enda syndare som omvänder sig. Så redan nu så ser vi kontrasten då av liksom fariserna. De blir förargade när Gud vill ställa till med fest. När Gud vill umgås med dem som kommer hem. Men här måste vi notera skillnaderna mellan de här två liknelserna. Första liknelsen var med ett får som blev förlorat genom att springa iväg. Den andra liknelsen var en mynt som blev förlorat genom att försvinna hemma. Sen berättar Jesus en liknelse om inte en son, men två söner. En som blev förlorad genom att springa långt ifrån. Och en annan äldre son som är bitter, förargad. Som har blivit förlorad i en annan bemärkelse genom att stanna hemma. Och redan här så märker vi att Jesus säger att det finns två sätt att gå förlorad. Det finns två sätt att mista den här festen. Ett sätt är att springa, leva livet hur som helst. Och ett annat sätt att gå förlorad som fariserna. Som blir förargade när man ser Guds nåd ges till dem som inte förtjänar det. Och därmed visar man att de inte förstått att de inte förtjänar Guds nåd. Och vi kommer reflektera lite mer över det. Men det är väldigt bra att veta att det här är liknande som två olika förlorade soner. Det finns två sätt att bli förlorad. Och speciellt för de av oss som har varit i kyrkan länge, så är det den äldre sonen som vi behöver kolla till. Är våra hjärtan lika honom eller inte? Och så kommer vi till berättelsen om förlorade sonen. Och ni behöver inte vara oroliga, jag har tagit rätt lång tid att prata om liknelsen innan. Jag kommer inte gå igenom liknelsen i detalj i huvud taget här. Men bara gå igenom den jättesnabbt här. Så vi bara hänger med vad som händer här. Så berättelsen om den förlorade sonen börjar med vers 11. Där det står den yngre av dem, alltså det är två bröder, en äldre och en yngre. Den yngre sa till sin far, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Och i antiken så var det så här också det här judiska samhället. Om man hade två söner så den äldsta sonen ärvde 2/3 och den yngre sonen ärvde 1/3. Och när den yngre sonen säger jag vill ta del av mitt arv nu, så är det ett sätt att säga till sin far, jag önskar du var död nu. Jag vill bara ha dina pengar. Jag är inte liksom efter en relation, ingen gemenskap, jag vill ha dina grejer. Och normalt hade en far blivit arg och straffat sin son i det här samhället, kastat ut honom i hemmet. Men här ser vi en orealistisk far som ger sonen vad han vill och han flyr. Och det beskrivs att han spenderar upp sina pengar. Han åker till ett annat land och han lever någon form av omoraliskt liv. Men han gör inte bara dumma beslut. Han har otur. För just det landet han åker till, där han spenderar upp pengarna, så blir det svält. Det är inget han hade kunnat förutse. Så han har gjort dumma beslut och han har otur. Och det beskrivs hur han får jobba med svinen. Som för judar var väldigt känslig för svin och ansågs som orena. Och det beskrivs att han är avundsjuk över deras mat. De får äta mer än vad han får äta. Och det leder honom till att förstå sina dåliga beslut. Och han börjar minnas sin far. Och han minns att hans far har ett stort hem, han har många tjänare. Och så tänker han tanken, tänk om jag får komma hem. Det är klart jag inte får komma hem och bli son igen. Men tänk om jag får tjäna lite liksom där ute på fältet. Och så säger han så här, vers 17. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Och vad som beskrivs sen är återigen någonting väldigt orealistiskt. Det beskrivs som fadern har bara stått och väntat och kollat. Tänk om han kommer idag. Och så fort han ser honom så beskrivs det återigen någonting som äldre män inte skulle göra i antiken. Han springer. Och det ansågs skamligt för äldre män. Äldre män skulle gå lugnt. Om man hade en klädnad, om man skulle springa skulle man behöva lyfta upp sin klädnad. Och det såg också olämpligt. Men här fadern skiter i vad som anses olämpligt. Han springer och hans son börjar tala det här. Han lyfter upp sitt tal han övat in liksom. Förlåt. Och fadern lyssnar knappt på honom. Han bara lyfter fram sin bästa rock. Tar fram sin bästa ring. För det här sonen är son för honom. Han är ingen tjänare. Han får komma hem och det första fadern ger honom är allt vad det innebär att vara son, att vara barn till fadern. Han får kläs i faderns egna kläder med faderns egna ring. Och det beskrivs hur fadern ställer till med fest. Och det är svaret på vad händer i himlen just nu. Det är fest. Det är fest för Gud gläds för varje människa som kommer till tro. Det är fest. Men liknelsen slutar inte där. Liknelsen har ju den här äldre sonen. Och den äldre sonen, han kommer hem, han hör festen. Han får höra att hans yngre bror har kommit och han blir arg. Han blir arg. Och hans far kommer upp till honom och undrar, vad är det? Och så säger han så här. Det står att han blev förargad, precis som fariserna blev. Så vi förstår att den äldre bron är samma som fariserna. Och så står det i vers 29. Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så jag kunde fira med mina vänner. Men när han, den där, kommer hem, han vågar inte ens säga min bror, han säger han, den där. Din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Och här märker man ett problem med den äldre sonen. Visst, han har varit duktig, han har gjort liksom på ytan rätt. Han ser ju som en föredömlig liksom kyrkmedlem. Han lyfter upp händerna, han ställer sig upp, han ger pengar och så vidare. Men här verkar det finnas att det finns ett sätt att vara en sån person och ändå ha sitt hjärta långt ifrån Gud. För den här personen, han är bitter att Gud inte gett han liksom en kalv så han kan ha fest med sina vänner. Han är inte efter att ha en fest med sin far. Han är inte efter att ha gemenskap med sin far. Han är efter faderns grejer. Och det var problemet med den yngre sonen också. Den yngre sonen ville ha faderns grejer snarare än fadern. Samma grej med den äldre sonen. Han har bara ett annat sätt att uttrycka det. Och han har väckt snarare bitterhet. Han är förargad. Och han är efter faderns saker, faderns välsignelser, mirakel kanske, men inte honom. Och därför slutar den här liknelsen med en utmaning. Liknelsen slutar med att vi inte riktigt får veta vad den äldre sonen är. För fadern försöker säga att allt vad han har är egentligen till sonen också. Men han måste komma in på festen. Han måste glädjas för sin trasiga broder att han har kommit hem. Och den slutar så för att utmana farisén och dig och mig. Gläds vi åt Guds nåd mot dem som inte förtjänar det. Och för oss. Och vi kan veta att om den äldre sonen väljer att gå in, då kan vi veta att det blir fest för honom också. Det var det som hände med kvinnan med myntet. Hon hittade och det blev fest. Då vet vi att det blir fest för honom också. Så vad lär vi oss av denna fantastiska berättelse? Först, alla är inbjudna till Guds fest. Alla är inbjudna. Det finns alltid en möjlighet att omvända sig och komma till faderns famn. Och det är viktigt, för vissa av oss fruktar hur Gud ser på oss. Gud ser, vi vet att Gud ser vår innersta, vi kanske känner oss som orena, vi kanske vet att det finns synder i våra liv och vi vågar kanske inte komma till honom för vi är rädda för hur han ser på oss. Men vad lär vi oss i denna berättelse? Jo, att i Jesus Kristus har vi en vän som älskar syndaren. Han älskar inte synden, han kommer utmana synden. Han är ingen vän till synden, men han älskar syndaren. Och han älskar oss även i vårt värsta tillstånd. Så är det här fadern som välkomnar med öppna händer i liknelsen. Och då är det viktigt att minnas att förlåtelse är alltid möjligt för oss. Den enda oförlåtliga synden är en bemärkelse att inte ta emot denna förlåtelse. Att inte vilja ta emot nåden. Och det är det som är så viktigt med gudstjänst. Att varje vecka får vi påminnas om den nåd, den frälsning, den gåva som Gud ger. Han bjuder in oss till det här livet. Och jag vill också uppmuntra dig som känner människor i din närhet. Som du kanske börjar tappa hopp för. Som inte har kommit till Gud. Det är kanske ett syskon, en vän, ett barn. Och då vill jag verkligen bara uppmuntra dig att be. Bjud in dina bröder och systrar i församlingen. Och be att Gud ska dra personerna du tänker på till honom. Att Gud ska sända personer som ska tala liv in i deras liv. Låt oss inte tappa hopp. Låt oss vara uthålliga i bön. Låt oss be om det är infekterade relationer med oss och de personerna. Be att andra personer kommer och talar liv. Du behöver inte bära det här själv i bön. Det finns kyrka, det finns församling, det finns syskon som du kan dela och be tillsammans. Och jag vill verkligen bara uppmuntra dig till det. Det förändrar saker. Det andra vi lär oss i den här berättelsen är att alla är välkomna till Guds fest, men du kan exkludera dig själv. En del av oss, kanske uppväxta i kyrkan, vi har aldrig haft en period av revolt. Vi har aldrig liksom lämnat kyrkan. Vi har alltid varit duktiga och varit i kyrkan. Och det är underbart. Det är underbart att du har varit i kyrkan hela tiden. Det finns liksom ingen ära att ha en bättre berättelse än någon annan av hur du kom till tro. Det viktiga är att vi känner Herren och så. Men jag tror det finns vissa frestelser dock, som är, om man är i den sitsen. Och det kan vara att man bygger upp någon form av självrättfärdigande beteende som gör att du tycker det känns orättvist när andra människor som levt trasiga liv kommer till kyrkan och det blir så mycket uppmärksamhet för dem. Och du har alltid varit duktig och ingen uppmärksammar dig. Och det kan väcka att det känns liksom någon form av orättvisa. Och där kan det väcka någon form av förargande för de andra. Det kanske är personer som har inte lärt sig heller riktigt hur man ska föra sig i kyrkan. De kanske är omogna i tron, de har inte vandrat så länge. Och kyrkan ger för mycket fokus på dem och så vidare. De kanske har duktiga gåvor, de kanske har fått gåvor. De kanske blir evangelister, de kanske får profetiska gåvor. Och det är kanske någonting som känner att du förtjänar någonting mer än vad de har gjort. För du har gjort alla de här grejerna. Och istället för att glädjas så kan det väcka bitterhet. Och om du är här som känner så vill jag bara säga, Gud älskar dig. Han ser dig. Han älskar dig innerligt. Du är inte bortglömd. Du är sedd. Du är älskad. Men vi måste glädjas också för de andra som kommer till tro. Vi måste glädjas. Visst, vi och andra måste kanske bli bättre att kunna uppmuntra varandra som har varit vana att liksom gå i kyrkan tillsammans. Men vi behöver glädjas för varandra. Men låt oss inte glömma, Gud älskar oss så innerligt. Och det är väldigt viktigt att minnas att den kristna tron handlar mycket om glädje. Visst, kristen tro handlar om också utmaningar. Det finns förföljelse som Jesus varnar för. Det finns utmaningar, men det finns glädje mitt i det där. Kristendomen handlar om att få delta i Guds glädje. Och om det är så att du inte känt glädje i tron i Herren på länge, då vill vi be för dig sen att Herren ska komma med sin glädje. Det är endast där vi finner vår styrka i våra liv. Och det leder mig till min sista punkt. Guds kärlek är orealistisk och obekväm. I en bemärkelse är det vi hör i liknelserna. Det är orealistiska reaktioner från alla de här som hittar någonting som har gått förlorat. En kvinna som hittar en mynt som vill nästan ha en fest. Det är märkligt. En far som inte ens lyssnar vad sonen säger, som bara klär honom i det bästa. Det är annorlunda. Men Guds kärlek är helt annorlunda. Den är helt annorlunda. Och det är väldigt viktigt för oss att minnas att det är endast hos Gud, i hans kärlek, som vi verkligen finner frihet. Den yngre sonen trodde att han skulle finna frihet genom att fly. Han upptäckte att det ledde bara till tomhet. Den andra såg att stanna kvar hos Gud. Det kändes mer som ett fängelse. Men han ska bara göra klart sitt straff innan han kan ta del av sin frihet. Men det leder inte till glädje heller. Enda stället vi kan finna frihet och glädje är att gå till Gud själv. Att komma till honom. Att ta bort alla barriärer. Att be Herre, vi ber Herre att alla barriärer ska bara försvinna. Alla mina försvar. Allt som är hårt i mitt hjärta Herre. Vi ber att du gör det mjukt Herre. Vi ber att du gör det mjukt. Och det denna liknelsen vill lära oss är att våga tro att Gud är som denna berättelsen säger.
Det är min viktigaste uppmaning idag. Våga tro att Gud är som han beskriver sig själv här. Han är god. Han är god. Han är nådefull. Gud är fylld av glädje som herden som finner sitt får, som kvinnan som hittar myntet, som fadern som ställer till med fest. Och nu är det fest i himmelriket. Och det är gott. Och en dag i framtiden, när han kommer tillbaka, då är vi bjudna till den ultimata festen. En fest som aldrig kommer ta slut. En fest som aldrig kommer bli tråkig. En fest som kommer vara fylld av glädje. Och då kommer vi ihåg att vår framtid är otroligt ljus när vi litar på Jesus. När vi tror på honom. Vår framtid är otroligt ljus. För tänk om att Gud, han som har skapat himmel och jord, han som har kontroll över galaxer, solsystem och molekyler, tänk om han är fylld av glädje. Vilken Gud vi har. Och vi kommer ta tillfället i akt att lovsjunga, ni kan få komma upp och vi kommer ha förebedjare, och jag vill bara bjuda in er till förbön, att folk ber så gärna för dig här. Oavsett om du känner dig som äldre eller yngre sonen, eller inte som någon av dem, utan har andra saker i ditt liv där du behöver bön. Kanske är det du längtar efter glädje i din tro. Låt folk be för dig. Och det gör folk så gärna här. Så jag avslutar med be innan vi gör det. Herre, vi tackar dig. Du är god, att du är nådefull, Herre. Att du är mäktig, Herre. Herre, du är värd att förtrösta, Herre. Du är värd att ge allt vad vi har, Herre. Du är värd att vi kan överlämna våra liv till dig med allt vad vi har. Där vi ber, Herre, bara, låt inga barriärer vara kvar, Herre. Vi vill ha dig fullt ut. Vi vill att du ska vara vår Herre i alla dimensioner av våra liv. Glöm inte någon dimension, utan genomsyra alla dimensioner, Herre. Vi ber att din heliga ande ska fylla oss med din glädje som finns i dig, Herre. Att det finns hopp i dig, Herre. Och Herre, vi tackar dig. Vi får kallas Guds barn, Herre. Och om det är någon här som aldrig kallat dig far, aldrig kommit till dig, Herre, så ber vi, Herre, att du ska dra dessa personer just nu. Att du ska uppenbara din kärlek, din nåd. Att du är verklig och du är som den här liknelsen säger. Och vi kan tro på det, för du har sagt det, Herre. Det är inget vi har hittat på. Vi kan tro på det, för du har sagt det, Herre. I Jesu namn ber vi. Amen.